Det är tisdagen den 5 juli och du lyssnar på ett specialavsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag bjuder vi på Klukkutei, gotländsk tiokaffe, live från Almedalen. Tove Livendal samtalar med författaren och krönikören Lena Andersson. Och imorgon gästas hon i samma format av terrorforskaren Magnus Ranstorp.
Varmt välkomna till Svenska Dagbladet och Klukkutei, som är gotländska för klockan 10 kaffe. Det här är ett samarbete med kaféet Ett rum för resande som ser till att vi har sittplatser och gott kaffe och nybakade amarettis här på fatet. Jag rekommenderar att ni botaniserar i utbudet där. Det här är det andra av tre samtal här på Rådstugeplan och idag har jag den stora glädjen att ha som gäst författaren och SvD-krönikören Lena Andersson som är tillbaka vid mitt kaffebord. Välkommen.
Tack ska du ha.
Igår hade jag här som gäst USAs ambassadör Eric Ramanathan som gäst och det var ju också på Independence Day den 4 juli. Vad betyder USA för dig?
Det har betytt mycket. USA för mig. Jag började när jag var i 20-årsåldern, 18-20-årsåldern, så var jag väldigt intresserad av amerikansk kultur, amerikansk politik, inte minst litteratur. Jag började nästan mina litteraturstudier, mina autodidaktiska litteraturstudier med att läsa amerikanska klassiker framförallt. Och jag var också fascinerad av den amerikanska konstitutionen. Amerikansk politisk filosofi som är någonting särskilt historiskt sett. Lärde mig där väldigt mycket om den. Sen lämnade jag det intresset och har återvänt till det på senare år. Just med den politiska filosofin för att försöka förstå vad det är. Och vad handlar egentligen statsskick om? För det kan man ju hämta väldigt mycket i grundlagsfäderna där. Och den amerikanska grundlagen. Och jämföra med den antika politiska filosofin. Och så. Och det är många kloka och intressanta amerikaner som har studerat det där. Och som jag i min tur läser.
Vilken är favoriten av grundlagsfäderna?
James Madison kanske.
Jag tycker det är lite fascinerande det där med att man, jag har precis ganska nyligen så var jag och såg den här musikalen Hamilton som ju handlar om den här tillblivelsen av konstitutionen och är liksom lite uppfylld av det här med att man får börja med ett rent papper och så får man säga hur ska vi ha det nu då, vilka principer ska gälla och så. Och det är ju en lyx som man inte riktigt kan unna sig i det dagliga samtalet. Nu på vägen in hit så hörde jag Ebba Busch för 100:e gången säga, apropå den här diskussionen om sjukvården och försatlighet, hade man skrivit det här från början så hade man aldrig gjort så här. Och så får man hantera att det blev att man utgångsläget är aldrig det blanka pappret.
Precis, man är inte hämmad av historien lika mycket i den amerikanska begynnelsen där. Och därför kan det bli mer av en fråga om idéer och det är det som gör det intressant filosofiskt att det är en slags ren idé. Men dock så hade de ju ett försök där med de här Confederate States som de sen 1776-1787 blir det väl då va? Alltså efter ett antal år så märkte de att de måste förbättra det här. Det var inte riktigt optimalt. Det var saker som inte blev som de hade tänkt och då gjorde man en förbättring. Så att det finns en liten historia även där. Där man ser att här blev det inte som vi hade tänkt. Och så utvecklades ju då den här mer federala konstitutionen. Mm. Men det är på sätt och vis är det rena idéer. Och det intresserar ju mig väldigt mycket.
Mm. Jag tycker det är intressant nu att se vad som hände med vår perception av USA under president Trump. Mm. För det blev någonting annat. Vi är vana vid att det finns den här hard power och så finns det en väldigt stor soft power kopplad till det. Och vi har haft USA, ja det är klart att politiskt så har det funnits några som har sagt att det här är avskräckande men vi har ändå litat på att det här är en grundpelare i den globala ordningen. Och plötsligt så skakade den pelaren när Trump kom till makten.
Ja, verkligen. Populism har ju varit ett genomgående stråk i för sig i amerikansk politisk kultur. Men det intressanta med konstitutionen är ju att den är gjord för att man ska förhindra den typen av populism och den typen av önskemål om godtyckligt styre. De var helt på det klara med att det, de hade läst sin Platon och vet att vad är det han säger? Tyrannen växer ur folkledaren. Så att de var ju på det klara med alla de här, hur man hade tänkt i den här frågan, vilket är väldigt fascinerande att inse. Hur kunniga de var och hur mycket de förstod och mycket mer än vi.
Just det, och kunde ta höjd för att det kommer inte alltid att vara så som vi känner det nu.
Nej, och sen finns det ju en diskussion i USA som är bland de progressiva så att säga, som är att det där är gammalt dokument, det har inget med oss att göra, som jag tror är väldigt farligt sätt att förhålla sig. Mm. För då är det gungflyt och tro att vi är mycket bättre på det här än vad de var. Just det.
Jag tänkte att vi skulle tala om några av dina texter. Det brukar skapa debatt när du skriver krönikor hos oss. Och jag tänkte på, igår hade jag då ambassadören här. Vi talade bland annat om dådet i Oslo under midsommarhelgen, som då dessutom var i slutet av Pride-månaden. Ambassadören själv har väldigt lång erfarenhet som talesperson inom den internationella HBTQ, eller amerikanska HBTQ-rörelsen, och talade om att brotten mot HBTQ-personer nu stiger, eller som han till och med sa, skyrocketing. Du skrev om Pride-flaggan i våras och rubriken blev "Tolerans är ett bättre ideal än kärlek". Vad menade du med det?
Ja, jag har länge funderat på vad den här regnbågssymbolen, när den sprids till att vara överallt och bli oerhört kommersiell. Alla är för den så att säga, i det etablerade samhället. Alla skyltar med den. Den finns på de mest osannolika ställen. Vad är det jag ska förstå? Och i mitt fall, när jag skrev, vad är det jag ska tänka? Vad står den för? För jag tycker att det är för oklart då. Vad handlar det här om egentligen? Och hur har den kommit att bli egentligen ett annat ord för någon slags allmänna goda saker eller rättigheter? Jag tycker att det är en ganska specifik symbol som handlar om rätt så specifika saker och en specifik grupp. Och min artikel handlade ju om att jag hade sett varit i ett sammanhang på ett sjukhus, en anhörig som låg på sjukhus, och en av läkarna hade sin namnskylt, hade en regnbågsfärgad namnskylt, och jag tog det som en utgångspunkt för en reflektion där jag menade, skrev att jag förstår inte vad det är hon symboliserar till mig. Vad är det jag ska förstå? För symboler och tecken är väldigt intressanta saker. Det måste man vara lite vaksam på. Hon vill att jag ska tänka? Är det att hon tillhör HBTQ-gruppen? Eller är det att hon kommer att behandla HBTQ-patienter lika bra som andra? Det hoppas jag verkligen, oavsett om hon har en symbol på eller inte på sig. Och om de andra läkarna inte har det, vilket de inte hade, är de emot det där då, eller? Alltså, vad ska vi förstå för någonting? Det är de naturligtvis inte. Och de måste ju följa riktlinjer och sådär. Så det här är en sak som jag har tänkt på länge, som det ofta är när jag skriver någonting. Då gav det upphov till en krönika om det här med tecken och symboler. Och vad handlar det här om egentligen om?
Och det är väl det som är så trixigt med dem, därför att de betyder ju någonting för den som har tagit på sig symbolen, och sen kan omgivningen fritt tolka eller inte förstå vad som menas med det. Och jag tänker att där är det ju, du har ju, min uppfattning är nog att regnbågsflaggan har fått blivit en, det är lite som majblomman, man är för något gott liksom, det är något bra, jag visar att jag tycker det är viktigt med tolerans mot HBTQ-personer, eller generellt sett ett öppet samhälle. Och samtidigt så finns det ju personer som med den flaggan också driver väldigt tydlig politik. Som kanske inte alla delar.
Mm.
Men den symbolen får nästan bli... Man kan se den på necessärer och gadgets och massa olika sådana saker.
Ikea-påsar.
Ja, men i samma stund du skulle byta ut den och säga ja, men jag kör en svastika. Då skulle det bli en jättediskussion om vad har vi för symboler på oss. Så det är ju... Jag vet inte riktigt vad man ska göra med det, men däremot nu kommer det snart att bli en Pride-parad och det är ju lite grann inne på samma bana. Hur ska man tolka om till exempel man går i en sån här parad i sin professionella, man byter på det, man tar på sig sin professionella symbol men går i ett Pride-tåg. Man går där till exempel klädd som polis eller man går där som ÖB.
Ja, jag tycker ju polisen ska vara väldigt noga med att inte ha symboler. De har det. Jag var och föreläste för poliser i Umeå för några år sedan och möttes av, de har såna här nyckelband runt halsen med regnbågsfärgerna. Och jag sa redan då till dem då att jag förstår inte vad det är jag ska förstå när jag ser det här. För att ni är staten, ni är neutrala, ni har ingen... ni ska följa lagen, i den ingår att inte göra skillnad. Annars är det något fel på vår lag. Ni ska inte behöva ha en extra symbol. Jag tycker att det är direkt olämpligt. Ja, men då visade det sig att det var internt. Det handlade om en intern kommunikation inne hos polisen, att de ville få bort olämpligt språkbruk och som jag mycket väl kan tänka mig att det har funnits och kanske finns kvar. Men det är inte internt man ser den, det är utåt man ser den också. För några år sedan var det diskussion om polisen skulle ha, man skulle kunna ha hijab som polis exempelvis. Eller några andra typer av symboler, religiösa eller andra politiska. Den diskussionen har jag inte hört på länge, men det är ju direkt olämpligt tycker jag. Den ska ju vara så neutral det någonsin går. Men sen är det en annan sak som jag svarade då, de liberala, från Liberalerna kom en replik på den artikeln om, det var ju bedrövligt tyckte de då att man skrev så här överhuvudtaget. Vilket också visar på en sorts hegemoni för det här. Alltså den här spridningen av den här symbolen visar att den är hegemonisk. Alltså det, de har verkligen lyckats med sin normförskjutning. Men, och att man inte ska diskutera det ens. Vad jag svarade dem var att alltså när man har en kamp så måste den ha ett slut. Alltså den måste också kunna ha ett slut. Man måste kunna bli färdig med någonting också. Säga, nu har vi uppnått det här målet. Som det är nu så är kampen på något sätt evig. Och ingen riktigt förstår vad den handlar om. För den glider hela tiden. Om man då säger men det här har uppnåtts, det här har uppnåtts. Det är väldigt bra. Oerhört välkommet. Ja, men då är det att HBTQ-personer tar livet av sig oftare än andra. Då finns det någon statistik. De mår sämre. De... någonting som man kan visa empiriskt. Och då kan man flytta det här så att man ständigt måste befinna sig i kamp. Men det är ju inte riktigt samma sak som att kämpa för legala rättigheter. Och jag tror att man... Den här kampmentaliteten som vi har i vårt samhälle överhuvudtaget, den får ju även... Så att säga, man aldrig upphör med sin kamp även fast man är lite klar. Åtminstone för till det kan ju rullas tillbaka, men man är klar med vissa frågor. Då uppstår en stegring. Man måste en stegring av kampen på båda sidor. Man måste också kunna få vara i ett liberalt samhälle, måste man också få slippa älska en viss yttring. Man måste faktiskt ha rätt att vara skeptisk till vissa saker. Och inte tvingas på en kärleksförklaring eller att man måste gilla saker och ting. Det räcker att man tolererar. Och den här, överhuvudtaget den här kampsituationen vi lever i av olika grupper, de kräver inte bara tolerans, de kräver uppskattning. Och det är att gå ett steg för långt tycker jag. Man kan inte kräva uppskattning av människor.
Nej, och det kommer inte resultera. Det synsättet resulterar inte i ett liberalt samhälle.
Mm. Precis.
Men vi får väl se, för som sagt, om vi nu ser att de här brotten skyrocketing, som ambassadören sa, så kanske det finns anledning att ta en vända till bara för toleransen. Mm. Och det finns ju, precis som du säger, det kan rulla tillbaka, och vi har ju plötsligt så har vi ju, eller plötsligt ska jag inte säga, men vi har ju i Sverige också en situation där vi, många kvinnor och barn lever under ett förtryck som vi tänkte oss tillhörde gårdagen, men som finns här nu.
Du tänker hedersförtryck och sådär, ja?
Ja.
Ja. Jo, men visst, men där är ju riktningen entydig, vart man måste gå. Mm. Men när man då väl, om man har lyckats erövra formella rättigheter, för det som har hänt är också att vi inte gärna skiljer på formella friheter, formella rättigheter och upplevelsen av att ha det så bra som man skulle vilja ha det. Men man måste göra skillnad där, alltså en analytisk skillnad. Hur man mår och sånt, det är, det, jag menar, det kan vara många som mår dåligt. Det är liksom inte riktigt något bra argument. Utan det är det formella som det är det första prioritet. Alltså lagen alltså.
Ja. Det blev ju en del reaktioner när du hade skrivit den här texten som du var inne på. Och jag tyckte att det var, en del av dem tycker jag var väldigt talande för hur debatten blir. Att det handlade mer om att försöka tillskriva dig åsikter eller värderingar eller agendor som du inte hade givit uttryck för, men det lästes in. Och jag fick liknande synpunkter efter att ha publicerat din krönika Sverige bör dra tillbaka sin NATO-ansökan. Jag ska säga att det smärtade lite att publicera den. Mm. Och någon publikröst kallade med anledning av den då SvD:s ledarsida för putinister. Var din krönika ett uttryck för putinism, Lena?
Jag beklagar detta, Tove. När jag kom till Svenska Dagbladet här för 2020 var det, va? Så välkomnade du mig till en bredare åsiktskorridor. Men jag tänkte när jag skrev den, här är nog väggen alltså, i den korridoren. Men det var tvunget att göras. Jag skriver det jag tror på. Och den här, det är ju illasinnat av den här kommentatorn som sa det här, att tillskriva ledarsidan detta, eftersom det är så oerhört tydligt vad ledarsidan länge har stått i den här frågan. Så jag är ju faktiskt fristående kolumnist. Vilket är poängen. Och det är ju dessutom mot bättre vetande, som någon säger så här, även angående min krönika. För den tog egentligen inte ställning till NATO-medlemskap som sådant. Jag är inte mot det. Jag resonerade kring vad som händer när det är den här vetorätt. Att det här finns ett glapp mellan vad man säger att NATO handlar om, att försvara faktiskt liberala värden, inte bara formellt demokratiska, att man får rösträtt i alla länder, utan friheterna som vi håller högt. Och det finns ett glapp däremellan och vad som visar sig nu stämma. Och genast när jag hörde det här, så vad Turkiet sa redan på fredag den 13 maj, tror jag det var, innan det, eller om det var möjligen efter att ansökan hade lämnats in, så hörde jag på radio, kommer jag ihåg, att Turkiet accepterar inte vissa saker, de kommer använda sitt veto, och tänkte att det här är ju jätteallvarligt, det här är olösligt, eftersom de går om ut så här hårt, så är det ju helt olösligt. Och då skrev jag en krönika om psykologin i sånt här, för det, då tänkte jag så här, jag kan ju ingenting om militärer eller krig eller sånt som man behöver kunna, och säkerhetsfrågor och sådär, men det jag kan någonting om är relationer och vem som är svag och stark i en relation där man vill olika saker, för det är bara att översätta från vanligt vardagsliv, och det har jag skrivit både böcker och annat om under många år. Om man vill någonting väldigt mycket, så blir man svag. Och min poäng var att här måste man ha en öppning för att kanske går det inte om priset är för högt. Man måste ha det i åtanke så att man inte är totalt försvagad och ligger där och slickar någons fötter. För det är bara så det är om man är för angelägen och inte har någonting att sätta emot. Jag tycker än så länge att det har bekräftats då. Eller lite grann.
Ja, nej, men så är det. Därför var det så plågsamt att publicera. På redaktionen så hade vi hade goda diskussioner, ska jag säga, med anledning av den texten. Och som Olof Ehrenkrona sa, hon har ju inte fel. Och det är väl så. Sen är det ju så att för min egen del så är det ju precis så. Det är vi beggars can't be choosers. Och jag anser ju att argumenten för att Sverige på det sätt som det går behöver försöka fånga det här fönstret som är öppet nu. Jag tror att det kommer att kunna stängas. Mm. Men det är ingen lätt process just av de skälen som du har lagt fram.
Nej, och hade man gjort det tidigare så hade man sluppit nu och det blir något lämpligare tidpunkt kanske långt tidigare. Men det visar sig en massa saker med det här som också tycker jag blev ofullständigt diskuterat att det fanns ett veto till NATO. Till exempel att det var jag läste då ingenstans om hur det här går till när man inte något särskilt mycket i alla fall och hur det uppstod, och jag menar att det kanske är en rent egentligen geopolitisk organisation snarare än strategisk, att Turkiet är ett lås där mot öst, och det från början var en antikommunistisk sammanslutning. Nu är det mer att det man är för någonting, då räckte det vara mot kommunism. Då fick man vara med, var man lämplig medlem. Nu är det inte riktigt så lätt, utan nu ska man gärna vara för liberala värden. Så att det här är ju ett beständigt dilemma.
Mm. Ja, det är det. Och jag tror inte heller, det är väl det som jag har... Nu skrev du ju faktiskt i din text att man drar tillbaka ansökan nu och sen återkommer vid ett lämpligare tillfälle längre fram. Så då läste jag mellan rad att jo, men du är för ett medlemskap, bara inte på de här premisserna. Mm. Men svårigheten...
Jag är för allianser, ja. Och att man gärna ska hjälpa varandra. Som ett slags försäkringsbolag. Mm. Men det blir något annat om man ska försvara vissa värden. Då är det ju enklare. För då kommer... Alltså, hade Turkiet varit en liberal demokrati hade de ju inte haft den här synen på kurder. Som terrorister eller som på regimkritik. Mm. Så att då hade det ju varit en smal sak att bli antagen.
Just det. Och försäkring är ju det är på något sätt fast en försäkring för att inte det ska bryta ut en brand, så att säga. Mm. Så där är ju, för ibland har jag hört det talas om NATO som en brandförsäkring, men det är ju för att få ut ersättning om det brinner ner. Men här är ju tanken att det ska vara så pass avskräckande att det aldrig sätts i brand.
Ja, just det.
Ja, nej, men vi fortsätter med, som sagt var, ja, jag ser det du ser. Din senaste text handlade återigen om klimatfrågan som du har varit på tidigare. Eller rättare sagt den här gången om vilka de politiska slutsatserna blir av den analys som många har godtagit. Och då sa du, kanske får Marx rätt till slut. Kan du förklara hur du tänkte?
Jag tänkte helt enkelt så här att... Om man har vår ekonomi, vårt ekonomiska system, den fria ekonomi, kapitalismen, bygger på att man inte har något mål med verksamheten. Alltså man har inget statligt mål. Företagen har mål, individerna har mål, men staten har inget mål som måste uppfyllas. Det är det som är skillnaden mot en planerad ekonomi, eller en planekonomi, centralt dirigerad. Det här ska vi uppnå. Det händer någonting dramatiskt när man sätter upp ett mål. Här är det ett negativt mål. Vi ska inte överskrida en viss utsläppsmängd av gas, växthusgaser. Eller andra miljömål. Det kommer nya saker hela tiden. Det går inte att förstå det på något annat sätt än att alla företag måste ju underställas det här. Nu bryter de ju mot det. Alltså, Vi lyckas ju inte uppnå några mål egentligen. På global nivå i alla fall. Så det kanske gör då att det inte ändå... men om man har stenhård lagstiftning, då är de ju underställda det statliga målet. Så enkelt är det ju. Och då kommer ju Marx få rätt på det sättet, att på sätt och vis. Även om det är en hård dragning, för han vill ju inte ha det. Han vill ju inte ha företag som är underställda, han vill ju ha något annat. Men ändå att det är en planerad ekonomi, dirigerad centralt, som styr mot mål som kommer också bara bli fler och så. Så det gjorde jag en betraktelse över, att vi med anledning av en text om hur den framtida staden ska se ut, som var totalt genomplanerad, alltså Alva Myrdal låg fullständigt i läder. Det var liksom varenda grässtrå var planerat. Det var nästan bara gräs i stan också, ingen asfalt.
Jag tänkte på Niemeyers Brasilia som jag besökte för några år sedan. Där finns det ju inte så mycket gräs utan mest asfalt faktiskt.
För där... det var det man skulle ha då.
Ja, och inga trottoarer därför att då var bilen så ny så att man behövde inte gå någonstans utan man kunde ta bilen överallt. Det där brakade ihop till slut.
Därför att det är onaturligt, ja. Precis, det är genomplanerat, det är gjort för ett skrivbord och det är det som jag tycker är det man ska vara vaksam på. Att inte ta med människan i beräkning och... Vi talar, även här finns det ett stort glapp då mellan hur man talar om det här och vad som går att göra och hur människan fungerar och vad som kommer bli följden. Och, som inte heller diskuteras, tycker jag.
Är det rättvist att säga? Jag ser det ju som att du ständigt strävar efter att hitta logik och rationalitet i dina resonemang. Men de utgår ju från att människan inte är så rationell utan att hon är svår att förutse.
Jo, hon är rationell. Det brukar jag i och för sig hävda att människan är rationell, men inte på det sätt som planläggningen säger att hon är. Hon är rationell i sitt eget liv. Och det är den rationaliteten man måste förstå. Vi är rationella i det lilla. Vi väljer hela tiden. Vi jämför mål och vi har målkonflikter och vi värderar. Och den här centrala planläggningen har alltid ett ändamålsenlighet som inte stämmer med individens ändamålsenlighet. Där blir det en konflikt. Och när det gäller i klimatfrågan tycker jag det är väldigt underdiskuterat vad vi egentligen menar, vad det här egentligen innebär. Några är ju inne på det, och de är ju väldigt radikala då. Det hörs ju, de vill inte säga det rakt ut, men de säger egentligen, du kommer inte få göra det här, det går inte att göra allt det här som du gör, för då vet de att ingen kommer vilja det. Det var en idéhistoriker som skrev en bok som kom ut i höstas om hur vi måste leva om det här ska gå igenom. Och jag förstår att den fick noll uppmärksamhet. Jag pratade om den på radio, Ops Kulturkvarten. Eudaimonia heter den, som ska leva som Aristoteles, det goda livet. Men på en sån nivå, alltså det var så uppenbart att så här kommer ingen vilja leva. Det var liksom tillbaka till något annat tillstånd. Så den blev noll uppmärksamhet kring den.
Men jag tänker det som händer nu med klimatfrågan, det känns ändå som att det håller på att mogna lite där, för att dels har fler målkonflikter kommit i dagar. Mm. Och då har man liksom, vi har tvingats komma bortom att de här slagorden, klimatet kan inte vänta, ja. Och EU-parlamentet utlyste klimatnödläge. Ja, men vad betyder det då? Nej. Och vad är ni beredda att, vilket ska få trumfa det andra? Och om man nu säger att om vi inte får ner till den här nivån så kommer planeten att gå under. Mm. Om man skulle ställa det emot, som bland annat ekonomen Björn Lomborg gör, också till mångas förtret, försöka ställa det emot någonting annat. Hur ska vi se på det här jämfört med att människor ska kunna ha tillgång till rent vatten, mm, eller slippa de mest basala sjukdomarna, dö i malaria eller vad det nu kan vara? Hur prioriterar vi i den ordningen? Och det är ju det som gör att jag tror att vi börjar få en lite mer balanserad diskussion nu.
Ja, i så fall är det väldigt tidigt i den diskussionen. Okay. Den är väldigt lite balanserad tycker jag. Men det är bra om det finns små öppningar. Och det kommer att bli nödvändigt för att kunna göra det här på ett sansat sätt. Det som behöver göras. Och, än så länge tycker jag det är obalanserat. Men kanske lite åt ett annat håll. Men det är klart att man ställer det emot att vi ska gå under och dö. Och det är svårt att... Det, jag tror ju att i så fall, om de har rätt rent vetenskapligt, så får vi välja så att säga, hur vi ska gå under.
Mm.
För vi kommer gå under av de drakoniska förslagen.
Det blir som den här klassiska utmaningen i filosofikurserna. Vilken väg tåget ska svänga in på, hur många man ska ha ihjäl.
Men det är ingen som säger, utan det är bara det är som att vi bara lever i någon slags lyxtillvaro. Alltså det är bara sluta med allting utan att det har någon effekt på något annat. Så det är ingen som säger att det där måste du välja, det är ett dåligt val och det här är ett dåligt val. Det finns inte ens med.
Än så länge kan det lösas genom att man ändå gör sina resor. Jag kanske inte just nu för SAS går ut i strejk, men man gör sina resor och sen berättar man på Twitter att man har ångest medan man gör det.
Ja, det är det man gör nu, ja.
Ja. Så det är ett sätt att hantera motsättningen.
Ja, inombords.
Just det. Men man gör det.
Och inför gruppen. Då.
Inför gruppen, ja. Precis. Jag tänkte också att vi skulle hinna tala lite om valet. Eftersom det närmar sig. Brukar du rösta?
Ja, alltid, ja.
Och hur gör du när du bestämmer dig för vad eller vem du ska rösta på?
Ja, det är ju svårt. Jag har röstat på massa olika genom åren. Jag går väl på någon ungefärlig uppfattning om vad som behövs just nu, kanske. Eller vad jag tycker i stort. Jag läser inte partiprogram. Jag lyssnar på alla partiledardebatter och sånt där. Jag följer ju med noga. Men det är ju inget som man känner, ja, det där... Oj, det vill jag viga mitt liv åt.
Om du får önska någonting inför den kommande valrörelsen då, vad skulle det vara?
Jag önskar mig alltid intellektuell hederlighet. Att man inte vantolkar varandra avsiktligt.
Och du kommer att bli så besviken.
Ja, jo, men det är jag beredd på. Att man inte gör fula saker. Men sen framförallt önskar jag mig att det inte blir allt för bra väder i sommar. Så att det inte blir för varmt, så man kan hänvisa till det.
Alltså som en ursäkt för...
Nej, om det blir väldigt varmt så kommer man säga att titta, nu håller på att brinna upp här. Måste...
Aha, ja, du kvar i den frågan.
Ja, just det. Ja, just det. Det kommer bli, för det blir ju ohederligt. I alla andra sammanhang så pratar man om att man inte ska ha confirmation bias. Alltså bekräftelsebias heter det väl på svenska, tror jag. Men här är det så fort solen skiner så får man ett bekräftelsebias.
Just det.
Att det nu, titta, nu blir det för varmt här. Nu kommer det, ja, just undergången.
Det. Ja. Jo, och det du kan på samma sätt som man kan bli galen när folk förväxlar begreppen staten och samhället, så kan ju också väder och klimatet hejkombejkom bara blandas ihop utan att man diskuterar vad som är vad.
Vilket påpekar, som någon säger, att nu är det väldigt kallt.
Ja.
Så det är bara väder. Så sådana saker, det ingår ju i den intellektuella hederligheten.
Mm. Ja, vi får väl se hur det går då. Jag är rädd för att du kommer att känna en lätt besvikelse när vi står där mitt i valrörelsen. Jag testade ambassadören på lite Sverige kuriosa igår och vi talade bland annat om Swedish fika. Du och jag har pratat om ätbara saker i ett flertal tillfällen. Sist vi satt där i Almedalen, då utsatte jag dig för ett skånstest när du skulle skilja mellan äkta och falska skåns. Kommer du ihåg det? Däremot har jag aldrig frågat dig vad du anser utgör ett bra fika. Så om man vill göra dig glad vid fikabordet, vad ska man bjuda på då?
Jag fikade väldigt mycket som barn. Jag är uppväxt i den svenska fikakulturen. Så att jag fattade ett beslut att sluta fika. Och förlägga istället de godsakerna där, sötsaker, till efter maten. Det passar mig bättre, rent psykologiskt och fysiologiskt. Så jag fikar aldrig, men nästan aldrig. Men om vi bortser från det, så är det blöta saker som jag tycker om. Alltså bakelser snarare än torra kakor. Det här är väldigt torra kakor där, men de är säkert jättebra. Men om jag ska välja verkligen, så är det saftigt och lite blött. Bakelse, tror jag, det är nog det bästa jag vet. Men jag tar den hellre efter maten än på eftermiddagen så här. Jag tycker det förstör aptiten också.
Och när det är bakelse, är det mer åt så här, frukt och bär eller åt choklad? Eller?
Det kan vara mos, grädde, vaniljkräm, alltså prinsesstårta. Det kan vara tårta är gott, förstås. Mm. Och i enskild form heter det bakelse.
Just det.
Men så blött ska det vara.
Blött ska det vara, ja. Mm. Bra, då vet jag det. Stort tack för att du ville gästa mig idag.
Och tack till alla som har lyssnat på det här specialavsnittet av Ledarredaktionen. Imorgon kommer ytterligare en livepodd med terrorforskaren Magnus Ranstorp. Vi samarbetar numera med Podme, en smidig app för att hitta och lyssna på poddar. Så om du inte har testat att lyssna på Ledarredaktionen i Podme ännu så får du gärna göra just det. Dagens podd leddes av Tove Livendal. Producent var som vanligt jag, Jesper Sandström, och ljudtekniker på plats i Visby var Kalle Wiman. Tack för den här gången.